Så kan det vara. I Citykyrkan så har vi just nu ett predikotema som vi har valt att kalla för Vägar till glädje. Och det här handlar om att vi vill på ett särskilt sätt lyfta vanor och handlingar som kan få hjälpa oss att upptäcka mer av Guds godhet och glädjen i gemenskapen med honom. Tidigare här för några söndagar sedan så har vi lyft bibelläsning, enkelhet. Lasse predikade om trons lydnad. Och idag så kommer jag att röra vid ett område som på många sätt utmanar i vår tid när det är så mycket fokus på det som syns och märks. Om man vill nå ut med ett budskap i vår tid, mitt i allt informationsflöde, då gäller det verkligen att synas om man ska bli hörd. Och jag läste en reklamskylt för reflexer och där stod det så här: syns du inte, finns du inte. Och jag tyckte att det var en väldigt bra poäng i trafiken, för det ligger ju någonting i det att om bilisterna eller andra trafikanterna inte kan se dig, då har de ingen möjlighet att vara rädd om dig. Men om det här blir riktord för våra liv, syns du inte, finns du inte, då blir det ganska tungt att leva. Och jag tycker att det finns en tendens i vår kultur att vi får bära en del av det här oket. Att det är mycket fokus på det som går att mäta, det som ger snabba resultat och det som är synligt. Idag så kommer jag att tala om bönen som en väg till glädje och gemenskap med Gud. Och bönen är i sitt väsen någonting helt annat än jakten på synlighet, snabba resultat och kortsiktiga lösningar. I bönen så finns det ingen anledning till jämförelse eller konkurrens. Tvärtom så kan bönen få vara en frizon från allting sådant. När Jesus undervisar sina lärjungar om bön så säger han så här i Matteus 6 och 5. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogorna och gathörnen för att synas av andra människor. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå då in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Syftet med bönen, i alla fall den bön som Jesus talar om, det är aldrig att ha någonting att visa upp för andra människor. Det är helt meningslöst att jämföra bönen som man jämför bilar eller andra saker. Bönen går inte att mäta och det är långt ifrån alltid den leder till snabba resultat, även om det också händer. Ändå så verkar Jesus mena att bönen är lönsam på ett annat sätt. Den har ett stort värde både inför Gud och för den människa som ber. Och idag så kommer jag att stanna upp vid några teman som berör bönen. Och jag gör inget försök till en helhetsbild, men jag vill ge några pusselbitar som jag tror kan vara viktiga. Och så får du lägga till dina pusselbitar, din erfarenhet och fortsätta samtalet med andra, så tror jag att bilden kan växa. När man hör ordet bön så kan det väcka olika känslor. För någon så kanske det är ett helt outforskat område som inte säger så mycket alls. Någon annan kan känna krav eller misslyckande när man hör om bön. Jesus ord om att gå in i sin kammare och stänga dörren om sig, det kan nästan kännas som en utopi för den som lever med småbarn omkring sig i princip dygnet runt. Eller den som av andra anledningar har ett hektiskt livsschema. För någon så kanske det finns djup sorg och besvikelse kopplat till bönen. Erfarenheter av att Gud inte svarade på det sättet som jag hade hoppats fastän jag bad så mycket. För andra väcker ord om bön en längtan eller påminner om en källa av liv och glädje som man har funnit eller som har funnits med under större delen av livet. När jag hör ordet bön, då kommer jag att tänka på en liten lapp som jag under många års tid hade uppsatt på kylskåpet när vi bodde i Lund. Där står det så här, några få ord. Att bedja är att andas. Och jag känner igen min egen erfarenhet av bönen i de orden. Jag minns från min gymnasietid att klassrummen ibland kunde bli så där syrefattiga när ett stort antal elever hade andats samma luft lite för länge. Då var det så där att man kände att tröttheten kom krypande. Och ofta var det inte förrän på rasten som någon kom på den här idén med att vi öppnar ett fönster. Jag kan fortfarande minnas hur det var när fönstret öppnades och den här friska, lite kyliga luften kom in. Hur den gav ny energi och kraft så att man orkade fortsätta en stund till med skolarbetet. Och jag kan känna igen det här i relationen till bönen. Att hos Gud så har jag fått hämta ny kraft. I hans närhet har det funnits frisk luft att andas. Mitt i vardagens alla olika utmaningar. Och det kan ha gett kraft i gemenskapen med Gud. Att få fortsätta med vardagens bestyr lite till. Resten av den här predikan så kommer jag att vandra runt i psalm 25 som vi lyssnade till innan, som Lasse och Andreas läste för oss. För jag tycker att den här har så mycket gott att lära oss om vad bön kan få innebära. Saltaren är en poetisk bok i Bibeln och man kan nog säga med gott samvete att den är Bibelns stora bönbok. Psalmerna påminner oss om att allting i våra liv ryms hos Gud. Psalmerna innehåller såväl tacksamhet som glädje, tro, hopp, längtan, men också ilska, tvivel och den mest bottenlösa förtvivlan. Och psalm 25 är enligt den första versen skriven av kung David. Och sen om han är den verkliga författaren eller inte, det diskuterar teologerna. Men för den här predikan så är det inte en avgörande fråga. En viktigare fråga, det är vem riktas bönen till? Bönen och vår gudsbild. Följ med mig till psalm 25, de första två verserna. Där står det så här. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Psalmistens ord är inte ord rakt ut i luften, utan de är riktade till ett dig. Vem är det vi ber till? Kanske är det den allra viktigaste frågan en kristen kan ställa om bön. I psalm 25 så ger författaren mycket utrymme åt att beskriva den Gud som han ber till. I vers 5 så talas det om en Gud som räddar. Du är min frälsningsgud, på dig hoppas jag alltid. I vers 8 står det att Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Det står också om Guds barmhärtighet i psalmen och att Guds vägar är nåd och sanning. Psalmen igenom talar om en Gud som vill undervisa och vägleda den som söker sin tillflykt hos honom. Och i vers 14 så står det, Herren umgås förtroligt med den som fruktar honom. Sitt förbund gör han känt för dem. Gud beskrivs här som nära och engagerad i psalmistens liv. Hur ser din gudsbild ut? Saltaren uppmuntrar oss att ge utrymme i vår bön för våra tankar om Gud. Och det gäller också om vi tvivlar på Gud, om vi känner ilska eller upplever Gud som tyst, passiv eller frånvarande. Saltasalmerna är fulla av uttryck för när Gud upplevs dold och passiv. Många har varit med om hur deras erfarenhet av Gud har fått växa under perioder när de har vågat det ärliga samtalet med Gud och också satt ord på känslor av besvikelse, ilska eller ensamhet i relation till Gud. Då kan det också hända att man får en glimt av Guds godhet just i den ärliga gemenskapen. Det är också min erfarenhet. Vem är då den Gud som Bibeln talar om? Ja, här ser ni Rembrandts målning av den förlorade sonen, av pappan som väntar, som har längtat, som har sprungit sin son till mötes efter det att sonen under lång tid trampat på så mycket av det goda som hans kärleksfulla fader hade velat ge honom. Och så talar Jesus om, så är den Gud som jag är son till. Så är den Gud som ni kan få lära känna. Om jag fick använda ett enda ord för att beskriva vad bön är för något, då skulle jag välja ordet vänskap. Och även om jag är medveten om att bönen innehåller mycket mer, den kan vara tillbedjan, förbön och andra viktiga bitar, men jag tänker ändå att grundtonen i all bön är vänskap. Här ser ni drängen Alfred och Emil i Astrid Lindgrens kända bok om Emil i Lönneberga. Och ja, det kanske finns många paralleller man inte kan dra till Gud i den berättelsen. Men det finns också någonting här som jag tycker är viktigt. Det finns någonting i relationen mellan Alfred och Emil som är väldigt gott, tänker jag. När man tänker på hur relationen kan få vara med Gud. En vän till mig, när han skulle dela sin erfarenhet av vem har Gud varit för honom i hans liv, då så sa han, nämnde han just Alfred, att han kände att ja, men som Alfred var för Emil, att han alltid fanns där, att han var den där pålitliga som man alltid kunde vända sig till, som han kunde räkna med och bli tagen på allvar av. Så hade Gud fått vara i hans liv, och jag tycker den bilden är fin. Det finns också en bild i Gamla testamentet i Andra Mosebok kapitel 33 och vers 11 som säger någonting om bönen som vänskap. Det handlar om Mose, och då står det så här, kapitel 33 vers 11. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som en människa talar till en annan. Och sen så kan man i de följande kapitlen läsa om hur Mose samtalar med Gud uppe på Sinai berg. Hur han på nytt får ta emot lagbuden som han hade fått ta emot innan. Där Gud ville lära folket hur de kunde leva på ett gott sätt i förbund med honom. Och sen så står det att när Mose klev ner ifrån berget så strålade hans ansikte därför att han hade talat med Herren. Gemenskapen med Gud gjorde någonting med Mose själv. Och det finns en bok som heter Vänskapen som förvandlar, som handlar om bön. Jag har inte läst den själv, men jag tycker att den här titeln är väldigt bra, för jag känner själv igen min erfarenhet av bönen i den, att bönen kan göra någonting med den som ber. Det kan få vara en förvandlande vänskap. När jag började gymnasiet och var 16, då gick jag i en väldigt stökig och grupperad klass. Det var många olika grupper, man umgicks inte med varandra över det. Det fanns en del oro och stökighet, och jag vantrivdes verkligen i den här klassen. Jag höll mig själv till dem som jag kände, liksom, det var de närmsta vännerna, och så höll man sig där. Men så bestämde jag mig för att jag ville börja be för min klass. Och jag nämnde varje klasskamrat i bön på kvällarna, varje kväll. Det var en enkel bön, men jag bestämde mig ändå, jag ska be för klassen. Och så fick jag se hur med tiden det verkligen blev en positiv förändring. Det blev mer gemenskap över de olika grupperna. Det blev lugnare. Och det jag märkte var att det hände ganska mycket i mig själv under den tiden som jag bad för klassen. Jag började ta egna initiativ att lära känna de personer och visa vänlighet också mot dem som jag kanske kände att jag inte hade någonting gemensamt med. När jag bara såg så där lite på avstånd. Och jag fick flera nya vänner och kände att det också blev en riktigt bra trend i hela klassen. Och jag är övertygad om att det här berodde på flera saker, inte bara på att jag agerade annorlunda. Men jag tror ändå att det lilla som jag fick bidra med genom att själv i bönen få en förändrad inställning, det fick också vara en liten viktig del i en positiv helhet som ledde till den här förändringen. Och jag känner igen att Gud ofta verkar på det här sättet. Att det vi ber om och önskar få se, det vill han ofta låta oss vara med och bidra till. Men om bönen ska kunna vara en vänskap som förvandlar oss, som gör någonting med oss, då förutsätter det också att vi vill låta oss formas och förändras. För det kan ju vara ganska lätt att ibland, känner i alla fall jag, komma till Gud med en färdig bild av hur man vill ha det. Vad man tror är det bästa, att men Gud, låt det bli på det här sättet, så här, bara det blir så här, att jag får det här eller det sker den här förändringen, då kommer det att bli bra. Och det är inte fel att uttrycka sina önskningar och sina behov inför Gud. Tvärtom, det uppmuntrar Bibeln oss till. Men när vi har uttryckt det vi behöver och det vi vill och längtar efter, då kan det få vara gott att få be med psalmisten i psalm 25. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig, till du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Vers 4 och 5. Det finns alltid mer att upptäcka av Guds godhet. I vers 9 i salmen så står det, han leder de ödmjuka rätt, de ödmjuka lär han sin väg. Och jag tänker att ödmjukheten handlar just om insikten om sitt behov av Gud. Viljan att lyssna, lära och ta emot det som Gud vill ge oss. När Mattias talade om bibelläsning här för någon vecka sedan, då använde han uttrycket att få närma sig Gud med kupade händer. Och jag tycker att det är en fin bild också när det gäller bönen. Att i bönen får vi komma som mottagare, också få låta Gud vara med och förvandla och forma våra liv. Ja, den vardagsnära bönen vill jag röra vid. Läser man psalm 25 och de andra psalmerna så slås man av hur vardagsnära bönen är. Alla slags känslor och situationer lyfts upp inför Gud. I psalm 25 nämns förutom hoppet och förtroligheten med Gud, till exempel ensamhet, ångest, lidande, möda, synd och behovet av förlåtelse. Hela våra liv kan få vara kontaktytor mot Gud, inte bara vissa delar. Hur kan då bönen se ut i de mest hektiska perioderna av livet, då man kanske har små barn eller ett intensivt arbetsliv eller av andra orsaker känner att det är svårt att få till bönen? Jag funderar en del på det som småbarnsförälder, för jag tycker inte alltid det är lätt att få till bön, även om man vill. En bok som har betytt mycket för mig när det gäller just livet med Gud i vardagen, det är den här. Att ge plats för en annan, om andlighet, föräldraskap och vardagsliv. Den är skriven av Lena Bergström som är pastor och teolog, författare och förälder får man väl säga. Verkligen att hon är. Och hon har en sida i den här boken som jag vill läsa för er, en halv sida, där hon beskriver hur svårt det kan vara att försöka be som småbarnsförälder. Och jag tänker att också fler kan känna igen sig i hur svårt det kan vara att samla tankarna ibland. Så här står det. Hon tänkte be, Det var avsikten när hon satte sig. Men det var så svårt att få någon ordning på tankarna. På håll hörde hon barnen, registrerade utan att vilja det som pågick. Hon försökte igen, men det var som om allt annat än Gud ville vara närvarande. Och tröttheten kändes alldeles för tung i kroppen. Det kunde inte bli mer än suckar. Hon suckade en bön om att barnen skulle bli av med sina förkylningar. Och innan hon suckat färdigt var tankarna på vårdcentralen. Och hon undrade om hon skulle hinna till apoteket på eftermiddagen. Väl där i tanken började hon fundera över vad de skulle äta till middag. Och så kom hon ihåg bönen igen och tänkte till Gud att det är otroligt vad jag är upptagen med mitt eget. Tänk hur det ser ut i världen. Gud, alla barnen som lider. Det är inte klokt hur och vad ska vi göra. Hjälp! Stolen kändes plötsligt så hård. Hon ändrade ställning och fick syn på en blomma som ingen vattnat på ett tag. Och det var kanske dags att plantera om allihopa. Och bönen ville bara inte riktigt bli av. Till sist gav hon upp med en sista liten suck. Du vet att jag ändå vill, fastän det inte blir mer än så här. Amen. Lena beskriver bönen som relationen med Gud. Bönen är inte endast samtalet med Gud vid vissa tillfällen, skriver hon, utan helt enkelt att leva sitt liv inför Guds ögon. Rakt av, vardag som helgdag, då kan varje suck, varje tanke vävas in i dialogen med Gud. Och bönen kan vara såväl samtal som tystnad. Men när hon har sagt det så lyfter hon ändå behovet av att bara vara två. Hon tar exemplet med ett av sina barn som under en promenad uttrycker: "Åh mamma, det är så skönt att få vara ensam med dig. Inga störande småbrorsor eller någonting annat, bara ensam med mamma." Och så drar hon parallellen till Gud och säger att även om Gud är ständigt närvarande i våra liv mitt i vardagen, så kan det också vara viktigt att ibland få avsätta en stund när man är bara med Gud. Under en promenad, en biltur, hemma vid köksbordet eller kanske vid andra tillfällen. Att ge rum för en annan gör upp med prestationsångest och överkrav som kan vara kopplade till bönen. Samtidigt så finns det en uppmaning att vårda relationen med Gud. För inga relationer utvecklas om vi inte alls tar tid för dem. Och här tror jag att det kan finnas ett moment av kamp. Ibland så kan det vara svårt att få till bönen helt enkelt på grund av våra livsomständigheter. Men Bibeln är också tydlig med att det pågår en andlig kamp. Det finns krafter och makter i den här världen som vill hindra det goda som Gud vill göra i och genom människor. Och det kan vara en hjälp att för en kristen att vara medveten om det. Och därför kan vi ibland behöva anstränga oss för att göra rum för bönen, även om det kostar på. Jag tänker att det kan vara ungefär som när man jobbar och jobbar och jobbar och bara vill få färdigt någonting. Att det kan krävas en ganska stor viljeansträngning att ta den där vilopausen, även om man vet att man mår bra av den och så väl och innerligt behöver den. Så tänker jag att det kan få vara med bönen. Det kan få vara den här källan till vila, källan till nya perspektiv, som ibland kan vara lite lätt att skjuta undan och tänka att men jag gör det sen. Där finns den uppmuntran i den här boken, och jag vill uppmuntra idag att ta den kampen för vilan, för bönen. Jag vill avrunda den här predikan med en rubrik som jag har valt att kalla för praktiska råd angående bön. Och att ge egna råd, det dristar jag mig inte till. Men däremot så vill jag gärna dela med mig av råd ifrån andliga vägledare i den kristna traditionen som har varit till glädje och till hjälp för mig själv. Det första rådet, det kommer ifrån Richard Foster, han som är författare till boken Vägar till glädje, som vi har lånat titeln till det här predikotemat. Och det här rådet, det som han säger, det är något av det som har betytt mest för mig. Han säger så här, väldigt enkelt: be som du kan. För det kan vara väldigt lätt att fokusera på den bön vi inte lyckas få till. Det vi tycker att vi borde eller skulle ha fått till. Men han säger så här: be som du kan. Det kan vara lätt att bli modlös när man inte når upp till det man vill eller längtar efter. Men då kan risken vara att vi inte får till någon bön överhuvudtaget. Hur tycker du om att be? Vad fungerar för dig just i de livssituationer som du står i nu? Ta vara på de sätten och försök se möjligheterna i din situation och det som fungerar med just den person och personlighet som du är. För Gud vill möta oss var och en unikt. Vi behöver inte jämföra oss med någon annan, utan fundera över vad som rör vid din längtan när det gäller bönen. Min pappa berättade vid ett tillfälle om en missionär i Afrika som under en riktigt tuff och mörk period inte orkade formulera några böner överhuvudtaget. Men hon satte sig i en fåtölj och så sa hon inför sig själv och inför Gud: "Nu sitter jag här, Jesus, för dig." Och så satt hon en liten stund varje kväll för Jesus. Det kan också få vara bön. Jesus längtar efter den bön som blir av, skriver Lena Bergström. Och jag tror det ligger en viktig nyckel i det. Det andra rådet jag vill ge, det är: ge rum för både tacksamhet och klagan i bönen. Nästa vecka så kommer en predikan som handlar om tacksamhet. Och jag tror att det kan få vara en oerhört betydelsefull del i vår bön som kan få forma oss. Men jag kommer inte lägga någon tyngdpunkt på det idag, eftersom det kommer att vara mycket kring det nästa vecka. Utan jag vill peka på det här med klagan. Låt också bönen få vara en plats där du kan få uttrycka alla dina känslor inför Gud. Också det som är din djupaste smärta, sorg och besvikelse. För om vi bara vänder oss till Gud med det som känns enkelt och glatt, då är risken stor att han känns och upplevs väldigt frånvarande i de perioder då vi går igenom mörker. Men också mörkret vill Gud dela. I psalm 25 så står det i vers 16-20: "Vänd dig till mig och var mig nådig, till jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor. För mig ut ur min nöd. Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Se hur många mina fiender har blivit, hur de hatar mig med våldsamt hat. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam till jag flyr till dig." Psalmisten uttrycker ångesten och nöden som har drabbat honom, både på grund av hans egna handlingar, hans synder som han ber om förlåtelse för, och för andras handlingar, fiendernas våldsamma hat, det lidande som har drabbat honom genom det. Mitt i det här så blir Gud hans tillflykt. Och vi får vända oss till Gud också när vårt lidande beror på att vi själva har ställt till det för oss och vi känner oss ovärdiga. Jesus, han känner med oss i våra svagheter, och på grund av honom så kan vi närma oss Gud frimodigt när helst vi behöver Guds hjälp. Det sista som jag vill dela, det sammanfaller med den sista versen i psalm 25 där det står så här. Psalmisten lyfter blicken från sin egen situation och så ber han för det folk som han är en del av. Gud, befria Israel ur all dess nöd. Han identifierar sig med sitt folks lidande. Och det här har jag valt att kalla för be för varandra och för andra. Som kristna är vi kallade att dela och bära varandras bördor. Det är också en viktig del av bönen. Och det handlar om att både i bön och handling får visa omtanke om våra syskon här i församlingen och andra vänner som står oss nära. Ibland kan vi behöva bli burna av andras förböner och omsorg, och ibland kan vi få vara de som stödjer. Bönen handlar också om att med kärlek och respekt be och agera för alla människor som lider i vår värld, också de som är långt borta. Och det får vi göra tillsammans som församling. Och vi gör det därför att Guds hjärta, det bultar för varenda människa i den här världen. Och genom våra böner så får vi vara med och delta i det goda som Gud gör. Varje söndag så ber vi här i vår församling för vår stad, för vårt land och för vår värld. Och jag är övertygad om att de bönerna gör skillnad. Så även om bönen inte alltid leder till snabba resultat som vi kan se, mäta eller jämföra, så får vi vila i Jesu ord om att vi har en kärleksfull fader som ser i det fördolda, som tar emot minsta suck eller tanke eller bön. Mitt ibland alla ofullkomliga böner och vardagens utmaningar, just i den situation som vi befinner oss i, så bjuder Gud in oss till vänskapen med honom själv. Amen.